Då hälsar jag dig varmt välkommen till en ny säsong av Mötlöparen. Och mitt namn är Marcus Åberg och det är jag som gör och leder denna podcast. Och jag är otroligt glad att just du lyssnar. Det här är en podcast för löpare av löpare. Och sedan vi hördes sist, alltså i juni, så har det ju hunnit hända en hel del. Bland annat har Helsingborg haft sina lopp som var fantastiska att få uppleva. Där de hade halvmaraton, maraton, stafett och också barnlopp. Och jag vill återigen tacka för att de var med som sponsor här under våren. Vi här på Mötlöparen har startat upp en Instagram. Ja, vi gjorde det lite under våren också. Men nu under hösten så kommer vi att gasa lite mer där. Så kika in och följ oss. Vi heter alltså Mötlöparen på Instagram. Och vi har fått ta del av ett fantastiskt VM. Och sen så har det ju kommit en ny podcast. Har faktiskt uppstått här på podcasthimlen. Och den skulle jag vilja slå ett extra slag för. För det är ju Hannes Bjärnhagen och Molle Olsson som har startat upp Kafferumslöparna. Där vi får följa med dem hela vägen fram till Amsterdam Marathon. Lyssna in den. Jag tycker personligen att den är väldigt bra och intressant. Många intressanta saker som de tar upp. Men nu ska vi kasta oss in i veckans intervju. Hennes väg in i löpningen började när hon pluggade i Jönköping där hon sprang runt Munksjön flera gånger, många, många gånger. Och tog sig också då an sitt första lopp, Vårhuset. Sedan dess har hon bara ökat och haft en fin utveckling. Efter att hon har fått barn har hon kommit tillbaka starkt och under våren slog hon till och med ett riktigt fint lopp på Göteborgsvarvet där hon kom in som trea bland svenskorna. Jag tog och bjöd in henne för att prata om hennes väg in i löpningen, hur hon har trappat upp med sin träning och så träning under och efter graviditet. Det blev ett härligt samtal och jag är glad att kunna presentera Sofie Nelson Rask som säsongens första gäst. Nu tar vi och drar igång. Jag ger er Sofie Nelson Rask. Nu kör vi. Då hälsar jag Sofie Nelson Rask varmt välkommen till Mötlöparen.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig då?
Det är bara bra. Livet rullar på.
Har sommaren varit bra då?
Ja, alltså det är många som klagar på vädret, men jag tycker det har varit en bra sommar.
Ja. Har ni varit iväg mycket eller har ni varit hemma i Karlstad? Eller?
Nej, men jag tror vi räknade ut att på om det var 4-5 veckor så var vi hemma kanske 5 dagar.
Ja.
Jag har varit iväg.
Ja. Du kanske har lyssnat på Mötlöparen någon gång och vet vilken första frågan brukar vara?
Nej, inte första frågan.
Den är ju alltid vem är och sen personens...
Just det, den svåraste frågan.
Exakt, så jag tar väl och börjar med den då. Så vem är Sofie Nelson Rask?
Ja, en 33-årig löpare från Karlstad. Ursprungligen från Åmål. Som jobbar som kommunikatör. Och har sprungit i typ 10 år drygt nu, tror jag. Så jag är ingen sån här friidrottare i grunden som har vuxit upp med löpning. Men alltid håller på med träning till och från av olika sorter. Men löpning först på senare dagar. Ja, har ett litet barn som är 1 år. Han heter Åke.
Ja.
Ja, vad mer kan man säga om mig? Vem är jag? Ja, det är väl jag.
Men jag tänker att vi ska gå igenom det också. Kanske, ja. Och lära känna dig lite mer. Men du berättade här, du har hållit på med löpning i 10 år. Vad har du tränat innan dess då?
Ja, men lite sådär allt möjligt som man ju gör. Jag har spelat handboll, jag har dansat, jag har spelat golf. Har testat på badminton, ridit har jag gjort. Så, ja, lite av varje, men inte just löpning specifikt.
Nej. Hur kom det sig att du började med löpningen?
Ja, det var nog egentligen att det var en skön träningsform när jag... Jag började plugga i Jönköping på högskolan där. Och hade väl, då hade jag väl slutat med alla så här lagsporter och sånt där. Och gick väl på gym, alltså så här typiska träningsklasser. Så, vad kan det varit? Spinning och... Ja, men alla så här klassiska gym, gruppträningspass man kunde tänka sig. Men så tyckte jag det var skönt att komma ut. Och så började jag springa. Sprang mycket runt en liten sjö eller ett tjärn som heter Munksjön i Jönköping. Och inte med något specifikt mål mer än att det var ja, men skönt att komma ut och typ rensa huvudet lite mellan plugget.
Ja. Hur mycket sprang du då ungefär i början?
Alltså när jag började springa så hade jag ingen klocka så jag visste inte riktigt hur långt jag sprang. Jag visste väl ungefär hur länge jag sprang men alltså några mil i veckan kanske. 3-4 mil i veckan kanske det började. Ja. Jag vet att jag började med, jag hade typ vunnit en startplats som de hade lottat ut eller något så här via, om det var något på universitetet de hade lite reklam för vårhuset. Ja. Då var jag med där och hade nog ingen tanke på vad liksom lopp innebar riktigt. Och då hade jag ju sprungit några varv runt den här sjön under ett år eller vad det var. Så vårhuset är 5 kilometer. Jag vet inte vad jag sprang på för tid men jag vet att jag blev 4 i loppet då. Och tänkte att jaha, men det här var ju lite kul. Och så tänkte jag väl att ja, men hur snabb skulle, eller kan man springa snabbare om man tränar lite mer? Ja, och så på den vägen.
Hur la du upp det då? Började du träna mer utifrån, alltså efter det? Eller hur såg det?
Ja, alltså det var nog mer att jag började springa mer. Mer än att jag följde något schema eller kollade upp det. För det hade jag nog ingen aning om att man kunde göra. Nej. Alltså att man följde ett program eller att man skulle träna si eller så på om man ville bli snabb på milen. Utan jag minns att jag köpte en startplats av en kompis som var anmäld till Stockholm Marathon 2012. För jag tänkte, för då var jag liksom lite igång med löpningen och så tänkte jag mest att men maraton är ju kul, eller låter som en kul grej och det kändes som en så här sak man vill bocka av. Det vill man ha gjort någon gång så jag köpte hennes startplats och då var det väl kanske ja men 3 månader kvar eller någonting. Jag vet inte hur mycket jag sprang innan det, alltså. Men i alla fall så tänkte jag att ja, men hur tränar man för ett maraton? Ja, men då måste jag nog springa ett maraton innan i alla fall. Så, jag vet att mitt maratonträningsupplägg var bland annat att springa 4 mil. Då, och det gjorde jag mellan, då var jag hemma i Åmål en helg.
Ja.
Föräldrar och så sprang jag mellan Åmål fram och tillbaka. Mellan Åmål och Säffle för det är 2 mil enkelväg ungefär. Och sen en cykelväg mellan hela... längs hela bilvägen ungefär.
Ja.
Och så hade jag med på cykel bredvid. Och i cykelkorgen hade hon ett paket russin och en vattenflaska. Så det var liksom min träning inför maran. Och också mitt energiupplägg där då. Jag tänkte mer att vatten och russin räcker.
Körde du med russin sen på loppet också eller?
Nej. Ja. Där med någonting, utan jag tog nog det som fanns längs med banan. Det var väl någon gurka här och där saltgurkan och så här dextrosol typ.
Just det. Hur gick det där passet då?
Ja men alltså passet gick bra. Jag minns att jag var rätt så trött på slutet. Men att det var ändå så här, ja men nu har jag sprungit 4 mil så då vet jag att det går i alla fall. Ja. Jag har ingen aning om hur långt jag låg eller sådär men ja, vi gjorde ju det i alla fall.
Hur har det där fortsatt sen då? Eller till att börja med, hur gick maran?
Ja, det var ju den här omtalade Stockholm Marathon 2012 där det var typ 3 grader och regnade.
Just det.
Det var jätte dåligt väder med andra. Men jag tror jag sprang på 3:50.
Ja.
Det var, alltså, så här, jag var ju bara en nöjd och glad motionär som ville testa att springa 4 mil.
Ja.
Med det träningsupplägget då. Så jag tror jag var jättenöjd för att jag hade klarat det.
Men alltså, att vara ute så... 2012 var ju väldigt kalla förhållanden. Och då är du ju ändå ute nästan 4 timmar. Det måste ju nästan vara... Alltså man ska inte jämföra så, men alltså du är ute längre tid i det här dåliga vädret. Du måste ju nästan vara tuffare än de som springer snabbt, tänker jag.
Ja, men eller hur? Det tycker jag också. Det var ju, är ju en större ansträngning att hålla på så länge det där skitvädret.
Ja. Och ändå fick du blodad tand för det.
Ja, verkligen. Jag tyckte det var en jättehäftig grej. Och, alltså jag hade ju inte sprungit så många, och framförallt inte något sånt stort lopp innan. Så jag tyckte nog att det var ändå lite häftig grej, att det var så mycket folk. Och ja, alltså även om det var dåligt väder så blev man ändå lite peppad längs banan. Och, jag hade ju inga mål mer än att ta mig runt, så jag kanske liksom inte plågade mig på det sättet heller, mer än att det var långt då, till skillnad från nu när man kanske har mer tidsmål eller liksom kanske till och med vill placera sig lite bättre. Mm. Så på så sätt så var det ju inte så brutalt jobbigt, minns jag i alla fall inte som. Utan jag lufsade väl runt där och var, eller lufsade, alltså allt är väl relativt, men jag minns att det liksom inte var på liv och död jag harvade mig runt, utan jag tyckte det var ganska kul.
Ja. Hur fortsatte det sen då? Blev det efter den maran?
Ja, men det var nog mer att det blev fler lopp, att jag tyckte det var kul, så jag tror jag sprang Göteborgsvarvet och... Alltså jag började springa ganska mycket mer efter det. Jag minns inte riktigt allt i rätt ordning, tror jag. Någon halvmara och någon mil liksom, att jag började anmäla. Alltså just det här med att springa lopp tyckte jag var kul då. Så jag undrar om inte året efter blev nästa, och då var det Göteborgsvarvet. Då tror jag sprang kanske på 1:39 eller något sånt där. Så, och då kände jag väl också att så här, man började få lite fart i kroppen, men det var absolut inte att jag liksom tränade för att bli liksom en snabb löpare, eller att jag ville tävla mer än mot mig själv, och att jag tyckte att det var lite kul att springa. Och min träningsform var nog ungefär att, ja, men jag ökade mängden lite. Jag har aldrig direkt så följt något program, eller jag sprang inga intervaller då, det är jag väldigt säker på att jag inte gjorde. Så, alltså jag var ute och sprang, tror jag, som träning.
Ja.
Och fler lopp, och det var nog först några år senare till och med, för jag sprang nog något mer så Vårhuset, och så tror jag det gick helt okej då. Och det var väl kanske först då som jag började bli lite sugen på och ja, men träna för att bli snabbare, för att jag märkte att man kanske kunde få någon placering till och med. I alla fall på lite mindre lokala lopp framförallt.
Ja.
Men jag har ju nästan aldrig under min löparkarriär, eller vad man ska kalla det, följt något program eller schema.
Ja, du har inte haft något sånt?
Nej, alltså jag hade en period där jag hade hjälp av en tränare. Ulf Karlsson heter han.
Mm.
Som är gammal friidrottstränare. Men ja, det passade liksom inte mig. Jag tyckte inte det var kul att följa. Att det liksom någon sa till mig att idag så ska du springa så här och så här. Och, det tycker jag ju fortfarande inte.
Nej.
Men jag vet ju att det är bra att springa snabbt för att bli snabb. Och jag vet ju att intervaller är bra för att bli snabbare. Så att, ibland får jag till det. Men alltså väldigt mycket av min träning är ju bara att gå ut och springa på känsla. Ibland så blir det lite snabbare för att jag känner att jag har bråttom. Speciellt när jag har en bebis. Då är det liksom, ja, men om jag klämmer in, om jag springer lite snabbare så hinner jag någon kilometer till. Det är ganska bra tips. Då får man lite bättre pass. Men inte att jag har att... på onsdag så ska jag köra det passet och på torsdag ser det ut så, utan jag går ut och springer det som passar för dagen och det jag känner för. Ibland blir det långt, ibland blir det kort och snabbt.
Och så har det egentligen varit från första början för dig?
Ja, ja, men verkligen. Alltså ibland lite mer regelbundet att, ja, men som jag och några kompisar brukar springa, ja, men oftast i alla fall när det inte är sommaruppehåll och folk är på vift, så brukar vi på tisdagar köra intervaller tillsammans till exempel.
Mm.
För då vet man att, ja, men då får man lite sällskap och man får ett fartpass i veckan i alla fall. Men nu har det varit lite svajare med det för min del, eftersom Ja, men som sagt, vi har en ettåring. Så det är lite svårare att passa sådana tider. Och, ja, man får mer vara ute och springa typ på dagen när han tar sin tupplur och så kan jag jogga med vagnen. Men ja, alltså, sen har jag väl, jag coachar ju löpargrupper också. Nu har jag också haft lite paus från dig med att jag har varit föräldraledig. Och då kör jag ju intervaller en gång i veckan med min löpargrupp. Och då brukar jag ju haka på dem. Så då får jag ändå ett helt okej pass med dem också. Men det är ändå liksom inte så där att jag bestämmer att nu ska jag lägga upp det så här för att om 2 månader så ska jag springa det här loppet och jag ska, ja men, lägga upp ett program som gör att det kommer vara optimalt för den dagen. Vilket kanske hade varit ett steg till att bli ännu snabbare, jag vet inte. Eller så hade jag tappat lusten helt istället.
Ja, men jag tänker på det då när du fick ett sånt upplägg mer strukturerat. Hur reagerar du på det? Eller hur det funkade inte för dig? Eller vad var det som...
Alltså, ja, men jag minns att vi i alla fall hann att köra ett maraton under liksom perioden. Och då alltså, höll jag mig till den tiden som vi trodde, eller framförallt min tränare trodde jag skulle springa på. Jag tror att vi hade räknat ut att ja, men typ 2,50. 55 eller någonting så där skulle vara en rimlig tid. Jag tror att jag sprang på 2,50 eller 2,52 kanske. Ja, något sånt där. Så att vi höll oss ju liksom till planen och träningen gav ju det resultatet som var planen. Och sen jag tror att egentligen det rann ut i sanden lite för att jag blev skadad. Och så sa vi att vi tar liksom en liten paus från det här schemat. För att det är också så att om man är tränare så lägger man ju upp ett schema för att... Ja, men då har ju tränaren tänkt ut... han har ju en tanke, han eller hon, bakom allt. Och då funkar det ju inte att den som ska ta del av schemat hittar på lite annat under tiden. Och det är alldeles för kul att... Ja, men som jag sa med mina kompisar, vi brukar springa intervaller på tisdagar. Då är det ju kul om man kör samma pass med dem. Eller vi brukar köra långpass på lördagar. Och då är det så här, ja men det är lite så här fikalöpning. Du vet, man springer och ja, pratar. Och så ibland går det lite snabbare, ibland lite långsammare. Och så sätter man sig och fikar efteråt. Det var ju liksom att mycket sånt skulle jag få välja bort då. För då passade inte det in i schemat. Och det är ju egentligen de grejerna jag tycker är roligast med löpningen. Alltså jag springer ju för att... ja, men till exempel orka haka på att man med några kompisar åker iväg och springer någon rolig led. Den kanske är 2,5 mil lång och liksom kuperat och kul löpning. Och det är ju framförallt det jag vill kunna göra. Alltså ha det här sociala med löpningen. Sen tycker jag att det är jättekul att vara snabb och tävla också. Men det är kanske då på andra plats till varför jag springer. Så ja, det var flera saker som gjorde att det inte liksom passade. Sen vet jag inte om den här skadan jag fick berodde på schemat i sig, utan det jag kanske hade liksom kört på ändå och fått en skada. Men ja, det rann liksom ut lite i sanden.
Vad var det för skada du fick det?
Alltså ja, jag minns inte, jag har inte haft några jätteallvarliga skador, utan mer lite så här överbelastningsskador av att man har kört på lite för hårt och vilat för lite. Så ja, men kanske mer så här, man har haft lite ont i någon minns inte om det var att jag hade ont i någon vadmuskel som hade liksom riktigt släppt och att det kändes spänt och ja, jag kunde liksom inte springa ordentligt överhuvudtaget, tror jag. Och det är väl sådana skador jag haft när jag har varit skadad. Och det har väl varit kanske några månader på sin höjd. Kanske 2-3 månader som jag inte har sprungit. Så jag har aldrig råkat ut för något jätteallvarligt. Utan mer sånt som kräver lite mer vila bara.
Just det.
Tråkiga skador men ändå då ganska harmlösa.
Ja. Men jag tänker då, när du tränar inför den här maran, hur mycket... Hur mycket mängd så låg du på då ungefär? Eller hur mycket tränar du ungefär?
Alltså jag tror det kanske var upp mot 10 mil i veckan. Och det har ju ändå liksom legat lite, ja, men på, mellan 9 och kanske 12, upp mot 12 mil i veckan. Till och från under jättemånga år. Och det är väl det jag känner att jag liksom hinner med när man har ett jobb och man vill hinna ha ett liv vid sidan av också. Alltså det, löpningen är ju en del av mitt liv, men jag vill ju inte att det ska vara bara mitt liv, att jag ska missa allt annat, även om väldigt mycket jag gör, ja, men socialt är genom löpningen också, vilket ju är fantastiskt. Och min man löper ju också, så att jag menar, man kan ju umgås även på en joggingrunda liksom, eller när även, det är ju även hans kompisar, om vi kör intervaller ihop eller vi har våran frukostklubb på fredagar. Och så det är ändå skönt att man kan få in det sociala, alltså många flugor i en smäll. Men jag vill inte kanske att löpningen ska ta över allt i livet.
Nej. Nej, men det där är väl också, för det har ju uppenbarligen funkat bra för dig ändå.
Ja.
Alltså, det kanske går lite hand i hand, tänker jag, att man kan nog tänka att det kanske är ett val man måste göra, att antingen så måste du träna strukturerat hårt och då kan du nå framgång eller nå de tiderna, eller så måste du göra det som du tänker att du gör.
Ja.
Men det kanske går att kombinera det där, tänker jag, att liksom få
Ja.
ut det ändå.
Ja, men det tror jag nog att det går till en viss del i alla fall. Alltså det är klart att satsar man på liksom, ja men, riktigt stora framgångar eller
I år.
att man satsar internationellt, ja men då kanske man får liksom skippa mer eller mindre allt utanför, men då kanske man inte heller har ett heltidsjobb. Och så som tar över. Men det, alltså, det är klart att det finns ju inga regler eller rätt eller fel. Men jag tror att det kanske går att kombinera lite, för att man vill ju inte heller tappa glädjen till löpningen. Och om man inte går lite på känsla åtminstone, så kanske det också finns risk, alltså större risk för skador, om man bara ska lyssna på ett papper som säger att, ja, men du ska träna så här idag och så här imorgon. Och det kanske funkar bra i teorin men inte i praktiken. Och jag tror att det ändå går att kombinera ganska mycket om man prioriterar rätt i alla fall. Alltså jag har ju, ja men jag är ju hemma med en bebis på dagarna och har varit det i ett år nu. Och då kan man ju tänka sig att det är svårt att få till någon träning alls om alltså ens partner jobbar och kanske kommer hem sent på kvällen. Men det hade ju inte kanske blivit så mycket löpning om jag väntade på att jag skulle få springa själv varje dag, utan det som gjort att jag har kunnat springa mycket är att jag har varit ute med vårt barn i vagnen och sprungit. Alltså, och han sover ju ett par gånger om dagen, så jag menar, jag har ju minst, i alla fall just nu då, minst två chanser om dagen där det passar perfekt att gå ut och springa när han ändå ska sova i vagnen. Så ja, jag tänker att om man prioriterar rätt och har ett barn som såklart då trivs i vagnen, så går det ju även med en liten bebis.
Exakt. Men har du alltid tänkt så på samma sätt, alltså kring träningen, att det ska även funka för resten av livet? Eller är det något som har kommit till?
Ja, alltså nej men jag har nog alltid tänkt så. På något sätt. Alltså jag vill ju springa så som jag känner för dagen. Och jag menar, det är klart att nu får man ju tänka lite mer, alltså man kanske får ta tillvara på tiden lite mer om jag nu vill springa. Men just nu med barn då, så kanske jag kan känna lite mer att okej, okay, jag hann inte med någon löpning idag, det kanske inte gör så mycket. För jag har ju ändå liksom, förr så kanske löpningen var ännu högre prioriterad, men nu har jag ju ändå ett barn som är högst prioriterat, såklart. Och det vill jag ju göra, och det är ju det jag känner att jag bryr mig mest om också. Sen all löpning som blir av, det är mer, ja, en bonus liksom. Jag blir glad om jag kan springa, för det är skönt och jag mår bra utav det. Men att vårt barn mår bra och är glad är ju det allra viktigaste. För då är jag också glad. Sen att det går att kombinera med löpningen, det är ju helt fantastiskt, tänker jag.
Men jag tänker just det, om du skulle nu tänka annorlunda att här, löpningen gick i första hand. Det låter kanske som en konstig tanke, men jag ska förklara hur jag menar. Att då kanske barnet skulle inte må bra. Och det skulle ju också i slutändan påverka hur du springer. Alltså allting runt omkring påverkar ju, det, tänker jag.
Ja, men så är det ju. Så även om jag hade tänkt att löpningen var prio, så hade ju det säkert då gjort andra saker jobbigare istället. Och då hade ju inte löpningen blivit kul ändå.
Nej.
Så jag tror att det hjälper nog att tänka så som jag gör nu, även om det faller sig naturligt att vilja prioritera så. Jag tycker att det är jättekul att hänga med våran barn, så att det är inte så där jättejobbigt att välja löpningen om det behövs.
Men jag tänker just på det där generellt. Tror du att det kan vara lätt att man fastnar i det här? Man har ett heltidsjobb, sen ser man hur riktiga löparproffs tränar. Och självklart blir inspirerad av det, men kanske försöker applicera det i sitt liv att träna på det sättet. Att det kan finnas en risk att man kör för hårt då, eller inte får den där balansen. Eller vad tror du?
Jo, jag tror det är ganska vanligt faktiskt. Att man, alltså visst, man kanske inte kommer upp i den mängden som alltså den här toppeliten gör. Men även om man blir inspirerad och försöker verkligen klämma in pass efter pass. Man stressar till och från jobbet och man får liksom inte riktigt, då tror jag inte löpningen ger en det man vill i slutändan ändå. Även om man tränar hårt och jätte liksom bra på pappret, så kanske inte det är det bästa för ens eget liv. För att jag menar, de här elitlöparna, de har ju ett skräddarsytt schema av en duktig tränare som kanske också tar in deras vardagsliv i åtanke. Och deras vardagsliv kanske består av mer vila. Och de kanske inte, som du säger, jobbar heltid. De kanske inte har barn. Eller så har de det. Och då är det också inräknat i schemat. Vad man ska ha tid och energi till. Så jag tror absolut att det kanske är många som får onödiga skador. För att de tränar utifrån någon annans schema än sitt egna. Bara för att man läser och blir inspirerad. Och det är ju jättebra att bli det. Men man kanske måste anpassa det lite till sitt egna liv också. Och sen kanske det också blir mentalt jobbigt. Att man inte känner att man hinner med. Säg att man har familj. Eller man kanske inte hinner träffa sina kompisar. Eller man kanske inte ens känner att man orkar prestera ordentligt på jobbet. För att träningen liksom tar upp all energi för en. Och då kanske det inte ens blir kul till slut. Och det vill jag ju aldrig att löpningen ska liksom bli för mig. Alltså något som bara är jobbigt och ett måste. Utan jag vill ju att det ska vara bland det roligaste och härligaste jag vet. Som det liksom är grunden till att jag började springa.
Men är det något du möter ibland när du, jag tänker när du hjälper andra eller har träningsgrupper eller så? Att folk har den problematiken där.
Ja, så jag kan ju märka att en del känner liksom, eller sätter press på sig själv. Som kanske ibland är helt obefogad och onödig. Men mycket handlar kanske om att man jämför sig med andra. Och det tycker jag ju är jätteviktigt. Och någonting som jag verkligen försöker jobba med när jag håller mina löpargrupper. Att ingen ska känna att man liksom måste springa i ett visst tempo för att kunna vara med. Alltså för vi kör alltid någon form av intervaller i mina grupper. Och intervaller kan man ju köra om man är egentligen totalt. Så länge du kan röra på benen och springa framåt så kan man ju vara med. Och alla kan få ut någonting av det om man kör samma pass mer eller mindre. Det enda är att någon kommer att komma så långt och någon kommer komma så långt. För vi kör nästan alltid intervaller baserat på tid. Och en minut är ju en minut för alla. Så jag försöker alltid att lägga upp det på ett sätt som gör att alla ska känna sig liksom inkluderade. Och att man inte ska känna att man blir ifrånsprungen. Utan att vi kör på ett sätt så att alla liksom kanske kommer tillbaka till samma ställe efter, ja men, varje intervalls avslut, eller att man kör på en rundslinga så att ingen vet liksom om man har sprungit 10 varv eller 2 varv på tiden vi kör. Så absolut, det försöker jag få folk att inte ens behöva tänka att de är snabbare eller ska behöva räkna ut om man är bättre eller sämre än någon annan. För det finns det ju ingenting som är bättre och sämre, utan allt har ju mer bara att göra om men vad man har för förutsättningar egentligen. Och jag tycker nog att, alltså, för min egen del, dels tycker jag att det har varit lättare att släppa sådana tankar om att man liksom borde träna mer eller så sen man fick barn, för att, som jag sa innan, så finns det viktigare saker. Men innan kanske jag kunde känna lite mer att jag borde kanske springa lite mer, eller jag borde springa lite snabbare, eller ja, men lite mer sådana tankar att alla pass kanske inte är roliga och härliga. Och visst, mitt i ett intervallpass kanske det inte är superhärligt, men å andra sidan är det väldigt härligt efteråt. Ja, men ungefär så brukar jag nog tänka.
Men jag tänkte komma in på det också, för du har ju sprungit, du sprang ju Göteborgsvarvet i år till exempel, som gick väldigt bra för dig.
Ja.
Eller kan du berätta lite om loppet där, hur du tänkte innan?
Ja, då tänkte jag egentligen inte så mycket mer än att det var kul, att jag liksom kände mig så pass återhämtad i kroppen att jag kände att jag skulle kunna i alla fall prestera någorlunda, alltså tider sett till hur jag sprungit innan. I och med att jag hade, ja men det här, vad hade det gått, 8-9 månader efter att jag fött barn. Så jag menar, det tar ju ändå lite tid för kroppen att komma tillbaka och sen ens hinna börja träna igen som vanligt. Så jag tyckte väl att det skulle bli ett kul test bara för att se lite vart man låg i tid igen. Och jag sprang ju typ precis som jag har gjort på alla mina senaste 4 Göteborgsvarv. Så att jag var i alla fall inte i sämre form. Kanske att jag var, ja men, om jag var 4 sekunder snabbare eller någonting mot vad jag varit innan. Inte supermycket då, men det var ju i alla fall ett bra tecken på att kroppen var tillbaka igen. Så under loppet så gick jag, alltså jag springer väl aldrig direkt och kollar på klockan, utan springer på känsla. För jag kan ändå inte styra så mycket under dagen om man känner sig pigg eller seg. Så det var mycket ett test bara att ha kul på loppet, för jag hade saknat att springa lopp, för det är ju så härlig stämning och sådär. Så allting var bara en bonus om det skulle gå snabbt. Så ja, det var en härlig känsla.
Men när det gick så bra för dig, hur var känslan efteråt?
Ja, men det var ju bara ännu bättre då än att jag ens hade liksom tagit mig runt och känt mig pigg och fräsch. Det var ganska varmt, så visst, jag minns att jag var lite trött innan man kom upp på Avenyn. Ja, alltså framförallt av värmen. Och sen att jag var lite ovan att pressa mig, för att det var väl kanske mitt första lopp. Första riktiga lopp efter förlossningen. Så att det var mycket skulle vara liksom min inställning att kolla av liksom hur det skulle kännas och pressa sig igen. Så ja, men det blev bara positivt allting.
Och där kom det ju topp bland svenskarna också.
Ja, det var ju en jättestor, jag var faktiskt lite, eller mycket förvånad. Jag trodde nog inte att det skulle gå så bra. Så ja, jag var nöjd på alla sätt och vis.
Hur hade du tränat inför det? Då hade du kört några intervallpass eller så som indikerar på? Eller hur hade du tränat innan?
Nej, men ja, till och med på hösten så var det ju mer att komma igång med löpningen. Men jag kom igång med löpningen väldigt snabbt efter. Så att bara liksom att börja jogga igång och få in lite distans och så där gick ganska fort. Sen körde jag väl, alltså jag minns ju att på hösten och vintern när jag började springa igen, så dels så var ju mycket så nytt med barnet, och man var liksom lite så här, nästan nervös för att vara borta från det, även om det var bara upp mot en timme liksom. Så jag minns att jag fick nog en del bra pass bara för att jag skulle stressa hem och försöka få in så många kilometer som möjligt på så lite tid som möjligt.
Ja.
Så det är ju mitt träningstips att ha bråttom. Men jag körde inte många så här specifika intervallpass. Jag kanske körde några på våren, men alltså, frågan är om man inte kan räkna dem på en hand liksom. Alltså de specifika intervallpassen. Det andra var nog lite stressade pass hem på kvällen till trött bebis typ. Eller möjligtvis att, alltså jag tror att mycket fick jag tillbaka av att jag var inte ifrån löpningen så länge, så att jag kanske inte hann att tappa jättemycket av form. Men visst, när jag var höggravid så kunde jag inte springa supersnabbt, men jag kunde ändå springa stora delar av graviditeten, så att jag menar, jag höll ju igång. Men sen sprang jag ju mycket med barnvagnen, och det är ju ganska tungt, så jag tänker det är ganska bra träning tror jag.
Ja.
Och i och med att jag var ute med vagnen, alltså säkert flera timmar om dagen, antingen promenerande eller springande, så fick jag väldigt mycket distans i liksom så här, ja, men lite mellanmjölkstempo. Inte supersnabbt, men inte superlångsamt. Så att jag tror jag ändå underhöll någonting som redan fanns där.
Just det.
Utan att köra supertuffa pass. Ja. Förut några på våren när det närmade sig. Jag kände att jag bara behövde testa benen lite. Så ingen jättespecifik träning med andra ord. Träning med andra ord.
Det är som att du har en inställd fart på Göteborgsvarvet som du håller dig till.
Göteborgsvarvet måste vara så, för att det är som att jag inte kan springa varken långsammare eller snabbare. Lite frustrerande då att man inte har kommit ner liksom lite snabbare åtminstone, men det kanske kommer. Jag måste väl träna annorlunda.
Exakt. Men jag har fått lite frågor just om graviditeten där. Om du har några tips eller tankar kring träning under och efter graviditet?
Ja, jag skulle säga att jag, i och med att jag bara har ett barn, så hade jag ju inga erfarenheter av det sedan tidigare, och inte så mycket från andra heller. Men jag hade väldigt respekt för att lyssna på kroppen och vara försiktig. Men att så länge det känns bra det man gör, så är det inte farligt, i alla fall inte enligt de barnmorskor jag har pratat med till exempel, eller andra som har sprungit eller tränat under graviditet. Och det finns ju, alltså det är ju inte farligt att vara gravid, och det är ju ingen sjukdom direkt, utan man kan göra ganska mycket, men såklart att det ska kännas bra för en själv. Och jag menar, har man innan sprungit, ja, men kanske 5 kilometer 2 gånger i veckan, ja, men då kanske man får ta det utifrån det då, när man är gravid. Då kanske en mindre del av det är några kilometer någon gång i veckan. Alltså, jag är ju van att springa, som jag sa, åtminstone 10 mil i veckan. Så när jag var som tyngst, eller om man säger magen var som störst, då kanske jag höll mig till 5-6 kilometer åt gången, och det gick ju ganska långsamt i mina, liksom, sett till vilken fart jag brukar ha. Men jag var ändå glad att jag kunde springa. Jag gjorde det som kändes bra. Så mitt sista pass var 2 dagar innan bebisen kom.
Mm.
Så att, alltså, jag var väldigt tacksam för den träningen som jag fick till, helt enkelt. Och lyssnade på kroppen. För jag hade också några veckor eller till och med månader som jag inte kunde springa under graviditeten, för att jag hade ont i liksom höfter och sådär. Så då fick jag stå på cross trainer. Men då var det liksom, ja, då sa ju kroppen nej till det. Så då var det bara att gilla läget. Men jag var också, jag kände att jag ändå försökte vara försiktig och verkligen bara göra det som kändes bra. Och samma sak efter, att i början så får man kanske börja med lite promenader igen bara för att komma igång och känna av kroppen. Och så får man helt enkelt börja långsamt, skynda långsamt och göra det som känns bra. Och jag tror också att det mesta handlar väl om hur van kroppen är att träna sen innan också, om det handlar om löpning eller vilken träning det handlar om. Att man får utgå lite från sig själv. Men känns det bra? Det var typ det tipset jag fick. Känns det bra, då är det okej att göra det.
Ja. Så, mm. Ja, men det är väl mycket att utgå ifrån sig själv också, som du säger. Mm. Alltså, man kan få mycket tips och råd, men det är väl att lyssna på kroppen, exakt som du säger.
Och så är det ju egentligen oavsett om man är gravid eller inte. Alltså, är man ute och springer och får ont så kanske det är någonting att lyssna på också. Ja. Och ha det lite lugnare något pass och kolla läget med kroppen. Så att oavsett vad det handlar om så är det nog smart att vara lite snäll mot sig själv och lyssna på kroppen. Och det är ju lättare sagt än gjort.
Ja, exakt. Exakt. Men det är väldigt imponerande att du har kommit tillbaka så fort ändå efteråt. Vad har du för tips där? Är det samma tips som du har där? Att lyssna på kroppen?
Och... Ja, men det är nog det. För jag är väldigt tacksam för att det gick så fort. För jag hade inte alls räknat med att... jag visste inte heller riktigt vad man skulle förvänta sig. Man läser ju att en del kommer tillbaka jättefort. Och en del kanske får massa komplikationer. Och inte alls kommer tillbaka på ett bra tag. Medans det finns liksom... Ja, men inte regler, men i alla fall rekommendationer att man ska ta det i de här stegen, si och så. Men jag menar, det är ju så svårt att sätta sådana råd, tänker jag, när alla är så olika. Så verkligen samma tips från mig i alla fall, att lyssna på kroppen och att det gick så pass fort. För min del är bara, det är jag bara tacksam för.
Ja. Hur har du rullat på sen efter Göteborgsvarvet då? Har du sprungit fler lopp eller?
Jag sprang ett milslopp, Karlstad stadslopp, några veckor efter. Tror att jag sprang på drygt 36 minuter. Och det var jag supernöjd med, för jag kände att... jag sprang ju relativt fort på halvmaran, men milen, då ska man ju springa ännu snabbare. Ja. Så jag kände att jag inte hade tränat för att springa ännu snabbare. Så just därför tyckte jag att 36 minuter kändes snabbt sett till hur jag hade tränat. Så det var jag supernöjd med. Men sen så blev det lite semestertider och jag hann inte få till några mer lopp. Men nu är jag supersugen på att springa lopp igen. Så det jag är anmält till är Helsingborg maraton. Men det hade varit kul om jag fick till någon mer kortare lopp innan, bara för lite träning och också lite motivation, tror jag, innan.
Ja. Vad vill du köra för lopp då? Alltså kortare som i 10 kilometer eller?
10, även om jag hatar att springa det.
Och vilka distanser är det du tycker är roligast? Och vilka distanser är det som du springer? Alltså,
den är ju roligast, tror jag. Den är så snäll. Den är ju jobbig och men den är lagom lång, för att du behöver inte springa riktigt lika snabbt som på milen, och det är inte riktigt lika liksom, du måste inte hålla uppe farten lika länge som på en mara, så den är lite lagom, även om det låter tråkigt. Det här maran är nog favoritdistansen. Sen är det väl kanske maraton som är på andra plats, och sen milen som bara är en bra träning.
Men har du sprungit kortare distanser än milen också?
Jag har ju sprungit 5, men då är det ju på typ Vårhuset.
Ja.
Så det är väl det kortaste jag har sprungit, tror jag. Jag har kanske sprungit 5 på banan någon gång. Någon så här klubbmästerskap eller någonting.
Men jag kunde se att du hade sprungit något lopp på banan.
Ja, jag har, alltså, du vet, jag har så dålig koll på min egen statistik. Jag vet faktiskt inte själv vad som är min officiellt snabbaste tid på milen, halvmaran och maran. Inte exakt, tror jag.
Men är inte det också ganska skönt? För att det är ofta i löpning att man är så här, om någon frågar dig vad du gjort på milen, då vet man exakt. Så här.
Jag vet på ett ungefär.
Ja.
Men jo, det är lite skönt, för att det jag inte tycker är kul att prata om med löpning, eller i alla fall inte liksom bara nörda ner mig, men det är så här kilometertider och liksom, ja men alltså så här superspecifikt, och man går in på, ja men vad sprang du den intervallen på, eller det loppet, ja, och sen så, alltså du vet, startade i det här tempot och avslutade, alltså jag har ingen aning. Jag startade där och gick i mål där, och jag sprang, det tog ungefär så lång tid.
Ja, men det där är liksom, jag är ju lite mer åt andra hållet, att jag har exakta så här.
Men det är också lite vanligare att man är mer, att man är lite nördig när man är löpare, och att man liksom har koll på sina tider och det.
Ja, men sen kan det också vara i löpningen generellt så här, att jag inte, det här har jag sagt förut i den här podden, men jag är inte superintresserad av att sitta bänkad och kolla på lopp och så vidare.
Inte.
Och det är lite så här, ibland kan jag känna så här, när jag pratar med andra som jag springer med eller tränar med, de har så superkoll på internationella löpare, så här, det här loppet. Medan jag kan vara så här, bara inte någon frågar mig vem som har typ världsrekord på det här.
Ja.
Jag har ingen aning.
Nej, det är jag.
Men det är lite så här, det kanske är så i löpar, eller vanligt bland löpare att vara ganska nördig på saker.
Ja, men det känns som det. Det här med siffror liksom. Man ska ha lite koll. Jag vet inte var, men ja.
Och det är inget rätt eller fel, det var inte så jag menade. Men man bara känner ibland så här, kan jag kalla mig själv för löpare när inte jag ens har en aning om det här?
Precis. När du inte har en dagbok med alla dina intervallpass och dina kilometertider nedskrivna.
Exakt, exakt. Så måste jag skaffa, känner jag.
Att
jag...
Ja, jag med kanske.
Men annars då, i Karlstad, hur är det att springa i Karlstad?
Ja, men det är fint att springa i Karlstad. Så det tycker jag man ska åka om man vill jogga. Det är mycket vatten, så det är fint. Springa vid Klarälven eller Vänern. Vi har mycket skog.
Ja.
Där kan man få många fina pass. Vi har ju en lång, lång, fin cykelväg som är typ 9 mil lång. Så där kan man springa bra intervallpass.
Ja. Vad har du för favoritrunder då? Om det är någon som lyssnar nu som ska åka till Karlstad, var ska man springa tycker du?
Ja, men då ska man springa Kärringrundan.
Ja, okej.
Okay. Det är alltså en cityrunda i Karlstad som man startar in i stan och så springer man längs med älven upp mot E18-bron och så springer man ner på andra sidan. Den är typ 5-6 kilometer lång då. Om man bara springer där. Men den är liksom så här, ja men det ligger centralt. Det är ganska snäll runda. Kärringrundan låter ju jättehemskt att vi kallar den det, men det är det den har fått heta. Den är lite töntig liksom.
Hur har den fått det namnet?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Men vi brukar springa den med vårat frukostgäng på fredagmorgnar ibland.
Ja.
Det är liksom, ja men den är snäll och lite, den är fin. Lite mesig. Och det borde ju inte därför vara att vi, då borde vi inte kalla den för kärringrunda, för det är ju inget töntigt med att vara en kärring.
Nej. Ja, du får gräva i varför den heter så.
Ja,
men jag tänkte fråga om det med frukostklubben. Hur kom det sig att ni drog igång där? Eller varför, eller hur stod det, den idén?
Ja, men det var nog just att det finns ju inte mycket som slår en morgonjogg följt av kaffe och en nybakt för alla med sina kompisar innan man drar till jobbet.
Nej.
Det började nog med att vi fick för oss att vi skulle springa ihop även innan vi började jobba. För att flera av oss hade så att vi kunde ja, men man kanske kunde flexa in 5 minuter före eller efter. Alltså, det funkar ju med vissa jobb och med vissa funkar det kanske inte att kunna komma någon minut före eller efter en viss tid.
Mm.
Och så tyckte vi att det vore trevligt att kanske liksom avrunda med frukost ihop när vi ändå var samlade. Så det började med några sådana morgonjoggar. Och så var det lite så här olika, vi var väl ett gäng som nästan alltid var med. Och sen var det några som kom och gick och några som hakade på ibland och sådär. Och sen så tyckte vi att, alltså det blev så inarbetat den där morgonjoggen. Så att varje fredag då är det liksom frukostklubben. Och nu är vi ett gäng som nästan alltid är med samma personer. Alla är välkomna, så om man är i Karlstad en fredag och vill ha sällskap på sin morgonjogg får man gärna haka på. Men vi kör liksom samma tider, vi fikar på samma ställe. Det ska liksom bara vara så, annars är det inte fredag.
Nej. Hur dags startar ni?
Vad sa du?
Vilken tid startar ni?
Vi startar 06.30 ses vi inne i stan. Sen är det en del som kanske springer dit så att man får lite extra, eller ja, någon som fortsätter springa efteråt. Men mellan 06.30, nej 06.45, 06.45 och 06.45 så springer vi. Och vill man som sagt springa före eller efter så kan man få lite längre runda.
Ja.
Men annars är det frukost klockan 7:30.
Just det. Men jag har fått en till fråga här från en. Vad är det som driver dig att fortsätta satsa och träna så mycket som du gör?
Ja, alltså satsa, jag vet inte ens om jag satsar, men visst, jag tycker att det är kul att springa fort och jag vill fortfarande bli snabbare. Men sen är det också lite så här, allt har sin tid. Just nu så har jag ju ett annat huvudfokus än att bli supersnabb, även om det ligger med i bakgrunden och vid sidan av. Men alltså det som driver mig och det som gör att jag tränar så mycket, jag tycker att det är så kul och härligt att springa. Det är så en himla bra träningsform och jag skulle ju inte klara mig utan det. Och sen att det fortfarande har funkat att springa så pass mycket som jag har gjort innan. Även nu med barnvagn.
Ja.
Har gjort att jag liksom inte har behövt fundera så mycket på att sakta ner än i alla fall. Men jag tänker det kanske kommer en period nu framöver som gör att jag inte alls kommer springa lika mycket. Men då får det väl vara så. Då kanske jag kan få mer tid igen om ytterligare några månader. Jag tänker att tiden får utvisa lite eller alltså se lite vad som passar med resten av livet. Men absolut så känner jag väl att så länge det finns tid för mig att träna på så gör jag ju gärna det.
Ja.
Och fortsätter att utvecklas.
Och det är ju lite som vi var inne på det här med nörderiet inom löpning. Man kanske inte måste hela tiden jaga tiderna.
Nej, precis. Man kan ju springa bara för att det är gött.
Ja, och det är inget fel med det. Alltså.
Nej, verkligen inte. Det tänker jag borde ju vara grunden till att de flesta springer från början i alla fall. Och sen kanske det här med tider blir lite spännande, att man kan utmana sig själv och kanske vara en morot till att träna ännu mer.
Ja.
Men annars är det ju skönt att bara få komma ut och njuta av en löprunda. Och det är ju superskönt efteråt. Man blir ju en lite bättre människa.
Exakt. Jag har fått en till fråga här som lyder, hur ser ditt liv och löparliv ut om 3 respektive 5 år, tror du?
Oj, ja. Tänk om jag visste det.
Svår fråga.
Men förhoppningsvis då, så har jag sprungit lite snabbare på Göteborgsvarvet.
Ja, hur mycket snabbare har du sprungit då? Nu kom jag direkt in på tider.
Ja, men okej då. Men jag tänker, inom 5 år, då borde jag ha klarat av att springa på 18. Alltså, det kan vara en 18.59, men under en 19 någonting.
Ja.
Hade varit skönt.
Det är bra att vi har det här inspelat nu, så då kan vi höra oss om 5 år och så får vi se hur det blir. Ja.
Men det är kanske lika bra att det är inspelat då, för då kanske jag blir tvungen att lägga in något mer fartpass.
Exakt. Men har du något favoritpass då?
Alltså mina favoritpass är ju de här jogga runt i mellanmjölksfart. Ja, men typ 2 till 2,5 mil och sen fika efteråt.
Ja.
Det är mina favoritpass.
Så typ de passen som man ofta brukar läsa om, att skippa mellanmjölkspassen och köra det här istället. Det är dina favoritpass.
90%
Exakt.
så. Det funkar faktiskt att köra dem också.
Ja, det beror ju på vad man har för upplägg också. Alltså mellanmjölken är ju inte fel.
Nej, den är inte det.
Allt är ju upp till en själv.
Precis.
Men hur länge tror du att du kommer springa nu?
Oj, alltid. Alltid, absolut.
Ja. Men tänkte du när du började då 2012, när du sprang där runt sjön,
Ja.
Serpensjö, var Munksjön?
Ja, precis. Jo, men då tänkte jag nog att det här är ju en bra träningsform. För det är det jag gillar med löpningen, att man behöver ingenting mer än ett par hyfsat bra skor. Och kläder som är bekväma. Alltså, det här med prylar, man behöver inte passa några tider och behöver inte ta sig till någon viss plats. Det är bara att gå utanför dörren och köra. Det tycker jag är det bästa. Och sen att det ger så mycket, man får så mycket utav så lite. Det kan vara något socialt om man är ute och springer med sina kompisar, eller det kan vara att uppleva en ny stad eller plats, eller komma ut i skogen. Och det kan vara att tävla, och det kan vara att få frisk luft, och det kan vara att, ja, men allting tycker Så det känns som att det är någonting som jag aldrig vill sluta med tills förrän, ja, kroppen säger till i så fall.
Men om det är någon som lyssnar nu som vill komma igång med sin löpning, du som är löpcoach eller har löpgrupper, vilka är dina tre bästa tips till de som vill börja?
Ja, men en löpargrupp är inte så dumt. Om man vill få lite inspiration, om man tycker att det är okej att träna med andra. För det är ju ett jättebra sätt att få till passen, för att oftast är det ju en spikad tid då. Nu, då säger jag emot mig själv då, att man kan springa när som helst, men i alla fall en gång i veckan. Man vet att det står ett gäng och väntar på en. Man kan ju göra upp det med sina kompisar bara. Annars så skulle det väl vara att börja försiktigt. Säg att man kanske sprang för 10 år sedan och vet att man brukade hålla ett tempo. Det kanske man kan skita i då. Och kanske till och med försöka tänka att det ska kännas lite för lätt. Man kan springa lite kortare och lite långsammare än vad man tycker känns okej. Och sen kan man lägga på fart och distans allt eftersom, så att kroppen hänger med. Och det är lite roligare om det känns lätt i början än vråljobbigt. Och sen att annars bara gå ut och, alltså, hitta nya vägar. Gå ut och springa i skogen om man tycker om att vara där, eller springa på en ny gata. Alltså, man kan väl ha lite så egna upptäcktsfärder även i sin egen stad. Man kan alltså mål och på minst en runda i veckan springa på en plats eller gata man aldrig har sprungit på innan. Det är lite roligare och mer spännande än att bara tänka att man har en och samma runda som är typ 5 kilometer. Exakt samma håll, exakt samma tempo. Alltså, det är inget fel med det, men om man vill bli lite inspirerad, då tycker jag absolut att man kan försöka variera sig lite.
Och upptäcka nya delar av sin egen stad också.
Ja, precis. Det är ju flera flugor i en smäll även där.
Exakt. Ja, men jättebra tips. Bra tips. Tycker du att det är någonting vi har missat nu i vårt samtal? Som du vill lägga till?
Oj. Nej, men vi har bockat av väldigt mycket faktiskt.
Ja, vad bra.
Ja, tycker jag.
Ja, men det var superkul att prata med dig. Och så
Ja.
ses vi ju i Helsingborg, om inte annat.
Ja, kul. För du springer också hela maran.
Nej, jag springer den roliga distansen, halvmaraton.
Ja, ah, okej. Okay. Då blir jag lite avundsjuk nästan nu.
Kanske du ändra. Nej, sorry. Ja, men jag önskar dig stort lycka till framåt. Ja. Och så hörs vi och ses.
Det gör vi.
Ja, ha det så bra.
Hej då.
Hej då. Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Mötlöparen där du fick träffa Sofie Nelson Rask, och jag önskar en stort lycka till i framtiden och med alla lopp som väntar framåt. Mitt namn är Marcus Åberg och jag hoppas att du gillar denna podcast. Om du gör det så tycker jag att du ska följa oss på sociala medier där vi heter Mötlöparen. Vi finns även på Facebook, gå även in och gilla oss där. Och jag skulle uppskatta väldigt mycket om ni gav oss betyg eller gav podden betyg. Såklart kan ni också följa podden och få de senaste avsnitten, och det gör ni enklast i Spotify, och där trycker ni följ helt enkelt. Jag uppskattar väldigt mycket att ni lyssnar, och med det säger jag tack och så hörs vi snart igen. Ta hand om er. Hej då!